Inte mycket försnack idag, eller?
Inte mycket försnack idag.
Vi höll ju på att somna på vägen hem från tävlingen, typ.
Alltså, jag känner, ni har mina ögon typ slitat skava.
Är det för att du har vaknat till nu, eller för att du liksom... Vad skulle du säga är anledningen?
Nej, jag vet inte. Jag tror bara det har gått över. Jag pressar mig igenom den kritiska perioden.
Alltså, vad är grejen med att man blir så här eftermiddagstrött?
Hemskt. Alltså, grejen är att jag märker aldrig det om jag inte sitter ner. Så, nej. Vi var ju på tävling idag. Och när vi åkte hem, vi hade typ en halvtimme i bilen. Något sånt.
Ja.
Jag kände typ så
här, lite och,
ja. Jag kände alltså direkt, alltså 10 minuter efter att vi hade satt oss i bilen. Jag bara kände så här, ögonen den började så här tyngre och tyngre, och det du säger börjar liksom försvinna längre och längre bort, och jag får typ så här tänka, vad säger du nu? Och sen du en halvtimme senare, ja, men nu känner jag också, nu gör ögonen ont, alltså nu är de bly.
Och ja, men alltså så här skaver.
Nu skaver jag. Och så kan jag också känna någon enstaka gång när man har kommit hem från stallet tidigt. Jag kanske har varit hemma typ, säg 2:30, och så ska jag ha ett möte 5. Och så råkar jag äta och sätta mig i soffan. Alltså det kan vara hästhoppning på tv. Jag somnar. Alltså jag kan inte hålla mig vaken. Men jag känner aldrig det när jag är igång.
Men när man är igång känner man ju det inte.
Nej. Så jag kan fatta dem som typ eftermiddagsnappar, för det är ändå en grej för många.
Jo, jag vet. Jag vet. Mm. Ofta killar.
Okej, och min syster,
ja, men
då?
Jaha, och din syster.
Ja. Men du sover så, nej, men jag... 1-2 timmar på eftermiddagen. Jag bara så, alltså...
Men hur kan man sova på natten då?
Exakt. Hur?
Nej, men jag vet jättemånga som kommer hem från jobbet och sen så här... näpa lite innan man går till gymmet eller någonting.
Det där förstår jag inte.
Nej, jag hade inte... Nej. Då hade jag sovit. Jaja. Så hade jag vaknat 4 på morgonen.
Ja, och om larmet går och man ska sova en halvtimme, alltså man mår ju sämre efter än innan. Alltså, då hade jag pressat mig igenom gymmet trött. Alltså...
Men det är jättemycket sportmänniskor som sover om de har så här kvällsmatch eller något.
Mm. Jo, men det kan jag köpa.
3 timmar på dagen.
Jo, men det kan vi köpa. Eller jag kan köpa 45 minuter. Alltså typ om jag skulle tävla typ 7 på kvällen, då skulle jag kunna ta en nap. Klockan typ 12:01 på dagen, men inte så 2 timmar innan. Det är alldeles för kort inpå.
Ja, nej, då hade jag också nickat liksom på framhoppningen.
Åh, vad.
Ja.
Alltså, ja, men det är hemskt när man börjar nicka. Men nej, men det var helt sjukt kul idag. Jag var ju groom idag åt dig.
Ja, du var jättesnäll, jag är jätteglad, jättetacksam för hjälpen.
Jag tycker det är så roligt att grooma. Fasen vad det är roligt.
Du tycker det?
Ja, jag tycker det är jättekul.
Tycker du inte bara det kliar i fingrarna att man vill tävla själv liksom?
Nej, men för då går jag in med inställningen att nu är jag groom. Detta är mitt jobb idag.
Okej. Okay.
Men också, alltså jag hade typ önskat att jag fick lite mer ansvar. För då hade det varit ännu roligare. Nej, men typ så här.
Ja.
Om jag hade bara så här, okej, jag ska ta hand om hästen helt från morgon till kväll. Alltså det hade jag önskat. Ja. Så här, jag ska tuten från boxen där på morgonen, fixa benen, fixa manen och sen så här lasta, se till vad den ska få täcke, och när man kommer fram, alltså fixa allt, sätta på tändset, spänna in det sista, alltså allting, det hade jag tyckt var skitkul, ännu roligare, men detta var också kul idag.
Alltså jag kan ändå, när jag var yngre då kunde jag typ inte så här fatta riktigt varför det skulle vara kul att grooma.
Nej.
Men alltså det förstår jag ju nu.
Mm.
Och också typ, alltså nu känner jag ju en del liksom så här inom situationstecken top grooms. Och alltså, jäklar vilken roll de fyller.
Mm.
Och också typ så här, alltså, jag tänkte på det, när man är, alltså som du groomade åt mig idag. En bra groom märker man ju är bra för att allt bara funkar.
Mm.
Liksom.
Mm.
Eller fattar du, det blir ganska så här, är man en bra groom, då ska allt bara flyta på, man ska inte behöva fråga om något. Det blir så här, det är lite otacksamt av den anledningen att du kan antingen vara bra och då har du koll på allt. Eller så är du dålig och då har du inte koll på allt.
Mm.
Det är ju svårt att vara bättre än bra, liksom.
Mm.
Ja. Det, alltså, det är klart. Eller köper du vad jag menar?
Ja.
Att så här, i stundens hetta så är ju ryttaren har ju fokus på sin grej. Alltså så här, sin bana och allt det där liksom.
Mm.
Så det kanske inte är så här, åh gud vad gullig det är att du gjorde 37 knoppar, för det är så många som jag har som turknoppar. Nej, men det, alltså, du fattar vad jag menar. Utan det, hela grejen är ju att det inte ska ske något misstag.
Mm. Ja, exakt.
Eller fattar du?
Ja, precis.
Eller, alltså, det blir typ svårt att förklara. Ja, eller förstår vad jag menar?
Ja, men det ska, alltså, typ, när man jobbar som groom så ska man typ verka men inte synas. Och då menar inte jag att man inte ska få cred för det man gör. För att det, är det någonting som är så sjukt viktigt, det är verkligen att, alltså, ha en bra relation och dialog med sin groom, och man är ingenting utan sin groom, så de har en otroligt viktig roll. Och ja, ja. Att man liksom vill mer än gärna lyfta sin groom och se till så att hon eller han mår bra, och alltså hela den biten, den är så här självklar för mig. Men under, som du säger, under själva momenten när man arbetar, då ska ju det kunna ske på automatik under tystnad, för att det bara fungerar.
Exakt.
Typ så.
Ja, det är precis det jag menar. Att det, så här, det blir lite rampljus,
ja,
för dem. Liksom.
Precis.
För att det ska, målet är ju att allt ska gå så friktionsfritt som möjligt. Liksom. Mm.
Men det är det jag älskar. Det, alltså att inte ta, ja. Alltså jag, tar typ, jag vill ta stolthet i att det bara ska funka, eller att allting bara är bra. Ja. Alltså, och bara liksom låta den personen som ska tävla skina. Alltså bara, det är det jag typ älskar, att bara koppla ifrån mig själv helt och hållet och bara göra det som blir bra för... Så nu kan man ju inte säga du och jag idag, för att jag har hjälpt dig en gång. Jag kan ju omöjligt veta exakt hur du vill ha det och hela den biten. Det är ju någonting man bygger upp under lång tid. Men jag menar så här generellt att... Ja, jag tycker att det är... Är man en duktig groom så ska man verkligen ta stolthet i sitt arbete. Det är inget skitgöra, utan det är tvärtom. Det är ett
nej,
så...
gud, nej, alltså...
Men det känns som vissa ser det så. Att groom, alltså...
Nej. Alltså, desto, också så här, desto högre nivå man kommer på vara en bra groom. Dels är det jäkligt svårt att hitta en bra groom.
Ja, verkligen.
Och dels så liksom, är det ju så mycket mer än bara så här, knoppa gå till banan. Du ska ha... full koll på hästen under resor. Man rider ofta ganska mycket liksom på dessa topp hästar. Så det är ja. Nej, det krävs mycket.
Mm. Ja, verkligen.
Och alltså också de groomarna jag känner är de flesta alltså riktigt bra att rida också.
Mm.
Jag vet att en av tjejerna jag känner, hennes ryttare sa till henne att ja, men skulle du hoppa några gånger så skulle det nog ta 3 veckor för dig, så kan du nog rida en 3-stjärnig Grand Prix.
Oj.
Då fattar man att då är man ganska...
Då kan man rida.
Alltså då är man inte dålig att rida. Och också en del groomar hoppar topphästarna för att ryttaren vill se hästarna från marken.
Mm.
Ja, det är interesting.
Nej, men kul i alla fall.
Vilket jobb det är alltså.
Mm.
Och jag tänkte på det idag. Och det var det jag menade. Att jag nog inte creddade dig nog för idag, för att det var så här, allt bara flöt på.
Gullig.
Du bara gör, som du sa, du bara så här verkar i... Vad var det du sa? Du hade ett ord för det.
Ja, verkar men inte syns. Alltså verkar men inte
ja,
syns.
Ja, men precis. Mm. Ja.
Ja, men det är ju bra att du upplevde det så. För att jag upplevde inte det så.
Nej, men gud, sluta.
Men det var roligt i alla fall, och jag är så glad för er och hur det gick. Kan vi inte berätta för våra lyssnare vad vi har gjort och hur det kändes?
Ja, vi åkte lite spontant till Halmstad som hade en så här onsdagstävling. Jätteskönt, jättebra.
Mm.
Och Bado fick hoppa 1,10, 1,20. Han var felfri båda och jättefin.
Ja.
Nej, han var jätteduktig.
Jo, men...
Så...
Ja.
Vad tänkte du säga?
Nej, jag tänkte säga att det var short version.
Ja, nej, men han har ju aldrig varit så fin förut. Men det var typ så här... Jag var tvådelad när jag skulle... Alltså, för dels när jag åkte hem och vi så här snackade om rundorna, så sa jag typ så här, okej, ja, men... Jag hade typ inte förväntat mig något annat än att han skulle vara så här fin. För det är så här fin han har varit de senaste veckorna.
Mm.
Men å andra sidan hade jag heller inte varit förvånad över om han typ skulle stanna ut sig på en blå också, för det har ju hänt för liksom. Nej, men alltså, så det är så här, men det känns verkligen som att det har lossnat. Och han är ju 8 år i år, blir han. Och jag vet inte, innan hade jag tänkt så här, åh gud, han måste ha kommit mycket längre, och jada. Men nu så här, jag har ridit inte många 1,20 på han. Alltså inte ens 10 stycken. Och då red jag min första 1,20 på han för 2 år sedan.
Ja.
Och sen har jag liksom gått upp och ner. Sen här helgen kanske känns okej att rida en 1,20. Och sen bara, nej men nu vill jag rida 1 meter. Okej, nu måste jag bara överleva. Jag vet att jag åkte till en tävling hemma i Falun en gång. Så hade jag flera hästar på eftermiddagen som skulle gå så här 1,20, 1,30 eller något. Eller så här 1,10, 1,20, 1,30. Och så var det några clear rounds på morgonen som var så 80-90. Jag bara, I don't give a fuck. Alltså hästen ska bara ut på en tävlingsbana och vi ska överleva. Han kan lika gärna gå 80-90. Så jag tog med han. Då hade han gått 1,20, alltså säsongen innan. Jag bara, jag åker och rider 80-90. Alltså det spelar ingen roll vilken höjd hinnen är. Jag ska bara överleva typ. Och grejen är inte den att han har bockat eller varit så här. Alltså, jag tror kanske de som känner igen mig sen innan och mina hästar, det är inte det att han har varit som Bell, att han har varit vild liksom. Han har bara varit så spänd, så oridbar. Det har känts som att man rider in på banan och sitter på en trähäst ungefär, med eld i röven. Alltså, ja. Nej men, och du vet, all kvalitet i hoppningen har försvunnit. Alltså, nej, katastrof.
Mm.
Liksom.
Mm.
Jag borde ta några runda och jämföra, för det har varit så illa.
Ja, men du borde typ göra det alltså, faktiskt. Så att man får se hur.
Nej, så det är faktiskt första gången idag han går 2 felfria runder på samma dag, tror jag. Jag tror aldrig det hänt förut. Faktiskt. Sjukt nog. Och sen måste jag också säga att han har ju inte tävlat jättemycket. Jag har hållit mig lite ifrån det.
Mm. Jo. Jo,
det. Men det är också typ, det är också befogat, för att han har liksom inte känts bra.
Nej.
Alltså jag har inte haft koll på grejerna liksom.
Nej.
Och det är lite som jag sa till dig innan också, för jag skulle gå ner till, från framhoppningen till banan var det ganska lång väg. Och då började han liksom hoppa åt sidan och sådär. Och så när jag försökte göra en volt bara för att säga okej, följ mitt ledande tygeltag här. Så liksom hoppade han iväg ännu mer. Och jag vet så här att det, bara ta mig igenom det lilla på marken, ger mig mycket mer än att ta 4 språng till på framhoppningen.
Mm.
Alltså det är så här, han ska bara vara med mig liksom.
Mm. Jag är backligen.
Men, och det var han idag, han var jättefin. Och då är han jättefin, då är han så fin som han är.
Mm, liksom. Som han kan vara, verkligen.
Ja.
För du, ja men det är inte många starter du gjorde förra säsongen. Alltså typ sen du kom till Ängelholm, eller till Höganäs.
Nej, jag var väl typ på 3 tävlingar så.
Ja.
Men då.
Och du var lite så på våren, sa du?
Och då tror jag typ jag hade varit på 3 tävlingar tidigare det året, om ens det.
Ja. Nej, men du var ju lite på spåret där ju sista tävlingen i Flyinge, för då kände du också, gud, nu var han väldigt, väldigt fin och du kände att du hade bra ridbarhet. Men den tävlingen är ju inte att jämföra med idag. Alltså nu hade du ju ännu bättre ridbarhet.
Ja.
Och då hade du ju liksom...
Kanske.
Eller? Ja. Hade du inte?
Nej, jag skulle nog säga att sista rundan där i Flyinge 20 var nog lika bra som den idag.
Var det? Ah, okej. Okay. Mm.
Ja, det tycker jag nog.
Mm.
Fast han var nog, nej men du har nog lite rätt också, för jag var nog lite så här på min vakt då.
Mm.
Och det var jag verkligen inte idag, utan idag kunde jag bara så här. Det var kanske att jag supportade lite extra. Alltså det är också så här, blåa och svarta hinder. Spooky hästar och blåa och svarta hinder är ju ja, de som vet ni vet.
Ja.
Helt enkelt. Och det har alltid, jag vet att det var en svart också där i 1,20 som jag så här lite mer än vanligt. Men annars så känns det som hemma liksom.
Mm.
Det är jättefint.
Jo, men han har ju varit bättre hemma också.
Ja, precis.
Mm.
Nej, så det är... Nej, det är jättekul.
Jag tyckte bara att det jag tyckte var skillnaden idag, och nu var jag i och för sig inte och såg honom live i Flyinge, så det kan ju också vara lite det, men det jag tyckte bara var så bra idag var att han använde sin kropp typ så klokt på något sätt. Alltså han var väldigt såhär när jag sa försiktig så sa du ett annat ord och det passade bättre.
Noggrann,
ja precis, för inte försiktig.
Jag tycker
på
det
att
är skillnad på försiktig och noggrann.
Ja, precis, ja, ja men exakt. Nej, jag tyckte det var väldigt bra.
Ja. För han har ju, alltså han har ju kasthoppat innan kan man säga.
Ja, nu tog han tid på sig. Alltså många språng var riktigt bra. Alltså han backade av och han fick upp sina framben och sen han baskulerade och bakbenen kom ut och framförallt han landade i balans efter hinderna.
Ja, det har jag inte. Ja, det har jag inte hänt förut.
Nej.
Kan man säga.
Hade du det i Flyinge?
Jo, men det var en linje där också som jag kände att jag hade koll liksom.
Mm. Hur men, som det går framåt. Nej, men,
ja, hur som jag. Mm. Jättefin. Jättenöjd.
Ja, jätteroligt.
Faktiskt. Väldigt taggad att åka och tävla nästa helg igen. Jag ska hem till Falun nu i helgen.
Mm.
Så när det här sänds så har jag precis kommit hem.
Mm.
Sens släpps.
Sens.
Så jag har precis kommit hem från Falun. Men då är det tävling sen igen på samma ställe då på helgen.
Mm. Vi ser fram emot.
Ja, det blir kul. Det var ju lite kul idag, Johanna, för du lade ut lite jättefina stories på mig, vad gullig det är.
Mm.
Och då delade jag den, och så var det en tjej som skrev till mig på min story, och så skrev hon så här: Hejsan Elsa, på tal om att supporta varandra på tävling hade jag uppskattat extremt mycket om ni ville ta upp detta ämne i ett poddavsnitt. Hade varit så intressant att få höra hur ni stöttar, peppar och finns där för varandra på tävling. Vad ska man säga? Vad är onödiga kommentarer? Vad har den som är medhjälpare för uppgifter och ansvar och så vidare? Hade varit superkul att få höra ert perspektiv av detta. Men kanske också hur en pojkvän, förälder eller annan medhjälpare som inte är hästvan introduceras på bästa sätt för att allt ska funka så bra som... Men alltså, jag kan inte prata idag.
Nej, men det är lugnt.
Så bra och smidigt som möjligt. Tack för den i särklass bästa podden i hela landet. Ni är bäst. Så där går det att läsa ett meddelande när man håller telefonen typ 7 meter ifrån. Nej, inte bra. Jag kan inte läsa.
Ja. Jag tror alla fattar det.
Ja, men det var en väldigt bra fråga i alla fall.
Ja, jättekul fråga.
Ja.
Shoutout till dig som skickade den.
Det var så roligt nu, för nu kommer jag in lite på det här igen. För att typ så här, när man är på tävling så är man lite i sin bubbla för sin uppgift. Så, eller jag är i alla fall så ibland att är det så att allt fungerar, då tar man typ det lite för givet. Och är det något som inte fungerar så sätter man det på huvudet. Så jag tänkte det här med onödiga kommentarer, de är ju ganska enkla. Typ så här, pointa ut, eller?
Ja, kör du.
Eller har jag fel? Ja, jag kanske har fel.
Jag vet inte, jag tänker inte på några just nu. Så du får jättegärna... Jo, jag har. Men jo, börja du.
Alltså, jag tänker så här, rent onödiga vilken situation man liksom... eller så här, även om man är hästvan eller inte hästvan, är den här att analysera för fort. Varför händer det där? Varför är det så? Alltså...
Typ när man, direkt när man kommer ut från banan. Menar du?
Direkt när man kommer ut. Bara, gud, vad gjorde han där? Den kan jag vara så här, åh. Alltså det är så här, klart den skulle komma liksom.
Mm.
Att så här, jag sitter ju redan då antagligen själv och så här försöker så här, var det att jag hade för lite skänkel, var det att jag tog för mycket där, spukade han på det eller var det det?
Mm.
Och så här, den kan man bespara. Att bara så här, då kan man ju istället, om vi säger att hästen stannade för att den spukade på något, till exempel. Om man som förälder, okunnig eller kunnig, om man då ser att hästen har spukat och man kan häst, då kan man ju så här, synd att han var lite spooky. Alltså, så. Och sen tar man det sen på vägen hem. Är man okunnig, då ser man inte om hästen är spooky eller inte liksom. Men bara så här, samma där, man kan bara, synd att det hände, resten såg fint ut när man kommer ut, mm. till exempel. Att man inte börjar analysera för fort, mm. det tycker jag är jobbigt.
Mm. Mm.
Och också såna här, en till sak som jag också stör mig på är om man är en person som ofta är med den hemma och tränar, och man säger typ så här, så där brukar den inte göra hemma, eller så där rider du inte hemma, eller så här, för man gör antagligen så likt hemma man kan. Och så här, har du inget konkret tips att komma med, typ så här, du brukar galoppera på mer hemma. Så här, keep that in mind, att ridhuset på den här framhoppningen är mindre.
Mm.
Så du kommer in och galopperar lite när du ska in, till exempel. Men så här, att det finns ju ofta sina anledningar till varför man inte rider likadant på tävling som man gör hemma.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Mm.
Sen behöver inte det vara negativt. Alltså, sen tror jag också det beror på jättemycket vem man är och vad för kritik man vill ta och inte. Typ som jag tycker att jag är ganska avspänd på tävling.
Mm.
Alltså jag är så här, jag är på tävling som jag är hemma. Och då kvittar det typ lite grann. Det krävs väldigt mycket för att man ska få mig så här, jag är inne i min bubbla just nu, lägg dig inte i. Alltså,
ja. Det är så här, vad skulle krävas typ?
Nej, ja, en till sak. Det här är typ det enda jag har stört mig på någonsin. Det är att om man är en person som rider flera hästar, så det här kanske är mer typ till hästägare, eller om vi säger att du har koll på min nästa häst som jag ska rida, om jag ska rida två. Om jag sitter på en häst och har liksom typ så här en kvart kvar till start, bara lämna den frågan tills jag har gjort min runda liksom. Så du behöver inte så här typ så här, när vill du ha hästen redo där? Eller typ så här, när hade du tänkt gå banan till nästa? Vill du rida fram innan eller efter? Man bara, ha bara hästen klar i så fall. Alltså så här, just nu hoppar jag fram den här hästen. Sen kan jag göra det.
Mm.
Och det är typ så här, ja, typ 10 minuter innan start. Det räcker. Alltså bara de så här, sista sprången på framhoppningen, sista genomgången av banan, då kanske man vill ha koll på det man gör nu liksom.
Mm. Ja, men du vill inte bli störd med frågor 10 minuter innan start.
Men det kan vara en sån liten grej som att en kompis eller en förälder kommer upp och typ så här, åh gud, kommer du ihåg att den här personen fyller år idag?
Mm.
Alltså, och visar en story typ eller något. Mm, mm. Är det en konstig grej att störa sig på?
Nej, det var en av de sakerna jag tänkte på.
Ja.
Alltså typ om en medhjälpare... Eller typ
så här, såg du att den här personen nolla?
Ja. Eller så här, ja, ser du den hästen där nere som håller på, vad galen den verkar typ. Eller alltså, typ att man bara typ tar fokus från det man håller på med. Eller så, åh, såg du det där som hände eller hörde du det där? Alltså, det är nog typ det som jag absolut inte vill ha som kommentar.
Gud, det känns direkt som att jag typ har gjort en sån mot dig.
Har du
det? Någon gång. Jag vet inte. Om du inte minns det så har jag kanske inte det.
Nej, jag kommer ihåg. Du har varit med Henrik Stahl. Har du varit med någon annan gång?
Mm. Jo.
Nej, du har nog inte det.
Jag kanske inte har det.
Då var du, alltså, men jag tror du var lite rädd för mig då.
Ja, jag är fortfarande rädd för
det. Ja, jag frågade Elsa idag. Alltså, vad var det du sa? Jag frågade så här, alltså, är du lite rädd för mig?
Så. Jag bara, ja, 100%. Didn't even hesitate.
Vad var det du... Nej, men du började typ så ursäkta dig själv. Jag hade inte sagt någonting. Vad var det du sa? Var det...
Jag vet inte.
Det var ju i stallet. Det var det att du... Ja, jag ska tvätta benen. Nej, du hade ju tvättat benen. Ja. Jo! Nej, det var inte med dina stövlar och hjälm.
Jo, det var det. Du bara, har du hjälm och stövlar med? Och så, du bara, har du puts med? Så har du precis efter. Jag bara, de är putsade, jag lovar.
Att du behövde lägga till, jag lovar, som att det är för min skull att de ska vara putsade. Men det var något annat du sa idag också. Jag lovar, eller jag ska göra det, jag lovar, eller någonting så här. Och jag hade liksom inte ens sagt någonting.
Nej, jag kan.
Ja, det är så roligt alltså.
Ja, det är roligt. Men du har ju lite annan, du har ju lite annan liksom rutin på saker.
Ja, men skit i det. Alltså,
ja, men det
är
var
inte
också så kul när vi inte är så här, alltså, när vi skulle hänga in grejerna i transporten när vi skulle åka. Du bara, vart vill du ha den här? Jag bara, alltså bara den är med så kan det vara vart som helst. Alltså, jag har ingen speciell plats. Alltså, det är så här positivt om sakerna kommer med. Bara en sån grej.
Och jag sa, om du hade hängt tränset på fel krok, hade jag sa, du, det hänger på den här kroken.
Oh, nej, men jag köper det, jag köper det. Men,
ja, men det är det sista jag vill på tävling, och börja leta efter saker. De ska ligga där de alltid ligger. Nej, men alltså,
ja,
det, alltså nu skämtar vi lite om det, men alltså det jag tycker att det undviker mycket stress när man redan är på tävling och är lite, ja, men man har lite stress för man vill prestera och man kanske känner sig lite nervös och sådär. Då vill jag liksom att ber jag dig hämta handskarna, så ska jag kunna säga att handskarna ligger i den andra hyllan i högerkorgen, så att du vet det. Jag vet inte att du ska behöva gå in där och börja leta. Och jag vill heller inte själv stå och bara, gud, vad la jag handskarna? För att det gör mig stressad att jag inte har saker på plats.
Jag bara räcker upp en hand och bara, vems handskar var borta idag?
Fast det var ju mitt fel typ, för att jag hade ju... Jag skulle vara duktig att ta ut dina stövlar och din hjälm från väskan. Så hade jag lagt väskan på handskarna.
Jaha. Ja. Jag hade ändå inte koll på vart de var. Så...
Tog jag med dig? Jo, jag la dem faktiskt i fickan när jag var ut. Så... Jo, visst hade jag dem där.
Jag hade ju delat med mig själv 7 gånger. Så, nej, de kanske inte kom med. Kom de med? Alltså så här, nej, jag vet faktiskt inte.
Det är så roligt.
Ja, herregud. Nej, men du, jag avbröt dig i dina X. Eller dina så här, vad man inte ska göra.
Ja. Nej, men typ, jag är ju ändå väldigt noga. Nu har jag ju en och samma groom, alltså lyckligtvis liksom. Det har man ju oftast inte, alltså som ändå är anställd liksom, för att just grooma. Så att, och är med varje gång, så att det blir ju att man har ett inarbetat system. Men i början, innan vi kände varandra, eller även när jag ska ha med någon då som jag inte känner, så tycker jag det är jätteviktigt att gå igenom allt innan, så att det inte blir saker. Eller typ så här, jag vill att alltså, och det brukar jag säga typ till dem som jag har arbetat tillsammans med, typ, för att oftast kanske man har med sig sin mamma eller pappa liksom, och det är ofta svårare när man har med familjemedlemmar, för det kan lättare bli lite argumentationer och lite mer sådär, för att det är familj liksom. Och då brukar jag verkligen säga så här, försök verkligen att ni båda signar upp på att ha ett proffsigt. Men tänk att ni är liksom ett team, och det här är någonting som ni gör som ett arbete tillsammans liksom. Och ni respekterar varandra. Alltså att du respekterar din mamma för att hon tar sig tid och hänger med dig och går upp tidigt och kör och liksom så. Och du som mamma respekterar din son eller din dotter som vill att du är helt tyst på framhoppningen, eller vill att du filmar vertikalt, eller vill att du inte säger någonting när hon kommer ut från banan. Alltså ni respekterar varandra liksom, och säger hur ni vill ha det, för då blir det så mycket lättare. Och därför är det så viktigt för mig när jag har någon med att berätta att jag vill att du gör på det här sättet och så och så och så. Sen har jag ju mina listor som jag skickar där det står så här, rutiner innan träning, rutiner efter tävling, alltså allt liksom.
Ja.
Men jag håller med dig om det här med att analysera för fort. Det jobbar jag också med mig själv om. Liksom, att man vill ju inte, man kan inte analysera för fort vad som hände ibland. Utan jag tror att det är viktigt att bara, om man nu känner att man inte vill bli talad till direkt när man går ut, säg det. Jag vill jättegärna att du bara ger min häst en godis. Och sen vill jag att vi, oavsett hur det har gått, så vill jag att vi går till transporten, sätter in hästen. Och sen kan vi prata om det. Liksom.
Mm.
Om man nu vill det, eller om man vill att föräldern säger något eller inte. Så att alla bara har signat upp på det, för det sparar så mycket.
Ja.
Så kommunikation återigen tror jag är skitviktigt. Och så här, i och med som sagt, du och jag är annorlunda. Det har varit jättekul att om du och jag hade en person som inte kände någon av oss och var med mig en dag på tävling och dig en dag. Alltså så, för att hon hade ju fått helt olika uppgifter.
Ja.
Eller så här, eller olika liksom önskemål och sådär. Och sen skulle hon få analysera oss efteråt typ. Alltså det hade ändå varit ganska olika.
Ja, gud.
Så det finns inget rätt och fel.
Ja, va, jag lämnar. Men jag tror också, och den är så här, alltså det är ju lite min person. Men samtidigt är jag så här, alltså skulle jag ha med dig på tävling idag så förväntar jag mig typ ingenting annat egentligen än att min runda ska bli filmad.
Mm.
Alltså nu gör ju du massa mer saker som jag är extremt tacksam över. Mm. Men jag är också så här, jag har ju heller inte gett någon instruktion på att jag vill ha det här och det här och det här. Liksom.
Nej, jag försökte få det lite. I morse. Jag tog fram mitt anteckningsblock på vägen till vår tävlingen i telefonen och skulle skriva.
Gjorde du det?
Ja, men jag hade ju mobilen, så skrev jag så här, okej, 11.00, eller 11.00, vad var det, 12, är den klassen klar? Okej, när vill du sitta upp då? Så skrev jag den tiden, när gör vi i ordning då? Okej, jag
alltså, du är
visar
så
passet, jag skrev ju medan vi pratade, men jag fick ju inte så mycket uppgifter där.
Nej, men det är också så här, alltså, jag tror det är, och jag förväntar ju mig inte att jag har en uppgift som är bara rida liksom. Och jag tror inte jag vill ha det heller. Jag tror att hade jag haft den tiden så hade jag nog fått stress. Alltså.
Mm.
Men du pratar liksom med en person som har åkt med en groom med 11 hästar liksom,
ja.
På tävling. Alltså, då håller man igång. Och det är så här. Och det är typ också, jag tycker samtidigt inte. Nu kan jag inte säga att mina tävlingar är oviktiga. Det är inte så jag menar. Men typ så här. Jag tävlar verkligen för att jag tycker det är kul. Det ska nog krävas ganska mycket för att jag ska känna så här. Okej, det här är en klass som jag verkligen så här. Jag måste vara så här förberedd och där. Utan jag vill verkligen att det ska kännas som att säga, ja, men jag ska åka iväg och hoppa idag. Alltså.
Mm.
Och jag typ gillar den feelingen.
Mm.
Sen är det en annan sak om man ska packa inför ett meeting och man har många hästar och man måste ha med en massa extra grejer och man måste hålla koll på när kan jag äta under den här dagen för jag ska rida då och jag ska rida de hästarna då. Ja, då krävs det ju plan. Men som idag, åka med en häst, liksom, det är ju semester. Liksom.
Jag köper det. Men det finns ju inget fel alltså med hur man är.
Nej.
Alltså det är det jag menar, det finns ju verkligen inget fel hur man är och inte är liksom.
Mm.
Tycker jag.
Och det tycker jag typ också så här, alltså är man oavsett ålder, du ska banne mig kunna ta hand om en eller två hästar också.
Ja.
Själv under en tävlingsdag. Alltså, ja.
Antal gånger man har åkt själv med två hästar liksom.
Ja, alltså gud.
Det är ju inte alls.
Det är så här, ja, det är inte så att man inte klarar sig liksom.
Nej.
Och gör man inte det, då borde man fasen träna på det.
Mm.
Helt ärligt.
Mm.
En vacker dag ligger du där och så har din groom blivit trampad på tån eller något och så kan de inte göra någonting.
Jag är
eller typ så här. Alltså, men alltså så här, också som förälder kan man inte få, alltså är ens unga för hemsk. Jag hade liksom droppat och bara så.
Mm.
Du kan sadla och träna själv.
Mm.
Jag kan filma din runda.
Mm.
Det är så här, det är inte så att man inte klarar av att hoppa fram. Det är bara att hoppa någon annan sänk liksom.
Mm. Ja, visst.
Det har man ju gjort.
Ja, absolut. Men jag kan ju tycka så här, om jag följer med som groom.
Ja.
Så, och du säger så här, men det enda jag förväntar mig av dig är att filma. Alltså det är fine. Och det är lugnt och jag alltså köper det helt. Men jag blir ju typ så här, jag tror alla typ blir glada av att känna att de fyller en funktion som är viktig.
Jo, så är det.
Förstår du hur jag menar? Jo. Att man är en del av att det går bra eller man är en del av det liksom så. Och då är det ju ganska skönt uppleva. Nu säger inte jag att det här är rätt sätt. Jag bara pratar utifrån min, alltså hur så här.
Jo, men det här är rätt sätt, alla lyssnar.
Nej, det är verkligen.
Jo, det här är visst.
Nej, men om man är groom med en ny ryttare, då är det väldigt skönt att få veta, jag förväntar mig det här av dig, jag förväntar mig inte det här. För att man blir väldigt loss, man vill ju väldigt väl, man vill ju väldigt hjälpa till, alltså hjälpa till och finnas där när man ändå är liksom med och ska hjälpa till. Och vet man då inte vad man ska göra, så kan det kännas lite så här att man känner sig överflödig, eller mamma gud, gör jag rätt nu, gör jag fel nu, liksom, är jag bara i vägen, eller gör jag för mycket, gör jag för lite, alltså så. Men om man hade blivit sagt så här, ja, jag vill jättegärna att du håller hästen, jag sadlar alltid, jag sätter alltid på benskydden. När vi går till framhoppningen så vill jag jättegärna att du liksom har... Ja, vet inte. Kolla hur många starter det är kvar och berätta för mig. Alltså, när jag... alltså, vet, att man alltid har lite typ uppgifter. Eller det, men som sagt, jag... Så som du... Du är ju en, alltså, en person som gillar alltså, att ta saker och ting lite pö om pö och lite på feeling. Och det skulle ju vara synd och fel att döda den genom att lägga in dig i en box. Alltså, att nu ska du helt plötsligt börja bli... på det här sättet. Det ska man ju inte heller göra. Men det kan ju vara bra om jag inte hade känt dig och säga så här, ja, jag kan verka lite så här, men jag kan så här, bara på det här sättet så att du vet och du vill att du gör så här, eller du behöver inte bry dig om det här, eller, alltså typ så. Men nej, men du är väldigt lätt att grumma till. Du är väldigt, det finns inga konstigheter överhuvudtaget. Och det är väldigt kul att vara med dig på tävling, för du är väldigt lättsam och väldigt, ja men...
Jag tänkte säga det också. Jag tror också det är så här, desto mindre alltså, desto mer man går in i sin bubbla, desto mer instruktioner måste man ju ge. Jag är ju i en konstant konversation liksom. Så jag är så här, ska du göra det, eller kan jag göra det, eller vi ses där, eller hästen går dit, och den är där, det är det, eller ska jag gå in på varandra kanske, eller ska jag hoppa fram där eller där, eller är det.
Ja, och när jag ser, jag skulle gå ner, jag hade lagt min mobil på laddning i sekretariatet, för jag hade så lite procent för att jag ville kunna filma din framhoppning och din runda och allt så här. Ja. Och så skulle jag gå ner och hämta den, och då hade du börjat rida fram till andra klassen. Så jag skyndar mig ner, halvspringer så att jag inte skrämmer några hästar, tar mobilen, halvspringer upp, och halvvägs upp ser jag att du har börjat hoppa utan att jag inte
Ja, men det var väl inget konstigt.
Ja, no, då tänker jag, gud, nej, jag var inte snabb nog, och gud, hon kanske behöver, alltså jag vet att det inte är så, det var ju easy för dig att bara börja hoppa, men förstår du vad jag menar, att jag vill ju vara på plats, jag vill ju vara där liksom.
Ja,
vill
jo,
finnas
jag
vid din sida.
Men det är också så här, alltså som det, och ja, det tänkte jag lite på också så här, att jag och Johanna är inte här nu, men det är så här, det spelar ingen roll, för alltså höjden på hinnorna här är okej. Och jag kollade på klockan när jag såg att så här, okej, min klass börjar om 10 minuter. Så här, jag är fortfarande koll själv. Och det, jag hade inte känt mig trygg med att vara på tävling om jag inte har min telefon på mig. För jag vet ändå att så här, jag, alltså jag litar på mitt egna liksom. Så. Och det har säkert med typ, det kan säkert ha att göra med vilka som har hjälpt mig på tävling tidigare också, för det har ju varit, jag har ju varit med om att det är fel sadel på hästen, och det är, eller någon har sagt fel startnummer, eller mamma står och fika med någon. Alltså, mamma är fantastisk, men ja, hon är lik mig där. Jag vet vem jag brås på. Så det är nog lite därför också att jag vet så här, att okej, men i grund, alltså så här, det är ändå jag som måste ha koll.
Exakt. Liksom.
Och det kanske är därför jag så här inte lejer bort så mycket ansvar. Jag vet inte.
Ja, nej, men det är möjligt.
Ja, I don't know.
Så länge det funkar.
Har vi svarat på frågan?
Jag har satt precis och funderat på det. Vad är lämpligt? Ja, men typ lite, vad är lämpligt både med att säga och inte säga, frågar hon, va? Och sen om det är någon pojkvän eller så som hänger med. Ja, men jag tror på tydliga instruktioner. När jag rider fram vill jag att du står... Alltså då får du jättegärna vara där. Du får gärna ha ekip uppe. Så att om jag frågar hur många det är kvar så kan du svara snabbt liksom. Typ. Eller jag vill att när du filmar så börjar filma när jag får startsignal. Alltså filma gärna i mitten på läktaren. Filma gärna stående, liggande. Alltså var tydlig i instruktionerna. När jag kommer ut, om det har gått dåligt. Prata inte med mig första tiden. Eller... Du vet, alltså, säg bara hur du vill ha det, liksom.
Ja, nej, men det är jättebra. I'm with you. Och jag är ju mer så här... Eller jag håller med dig allt vad du säger. Men viktigast av allt att typ så här, jag tror de flesta som lyssnar inte är på, tävlar på dödligt allvar.
Nej.
Det är så här, man är ändå där för att man ska ha en rolig dag tillsammans.
Mm. Ja, liksom. Verkligen.
Och väldigt ofta är man ju typ med en förälder eller en kompis eller pojkvän eller något och så här, de är där och lägger sin lediga tid på att hjälpa dig på tävling.
Mm.
Be nice, liksom.
Mm. Verkligen. Ja, det var jättebra input. Var ja. Schyssta och respekterande mot varandra, även om man kan störa ja. Sig på och sådär. Var det inte Pelle som sa det i Clown-podden att det ordet han hör mest i ridhus är såhär: mamma! 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 Mamma!
Mamma, brukar jag säga. Så till slut blir det
Anita!
Anita! Anita Berggren, jorden. Hon svarar alltid på samma sätt också. Ja, men jag är ju halvdöv.
Jag är ju halvdöv. Jag säger bara,
jo, men du har två ögon. Åh, älskade mamma. Bästa
Anita.
Ja, alltså fantastiskt.
Vad roligt.
Antalet gånger hon och Anna, alltså Alice, min bästa kompis, hennes mamma har satt på en framhoppning och jag och Alice här bara, Nej, vi får nog inte hoppa fram idag. Det blir ingen framhoppning idag. Jaja.
Ja, verkligen.
Åh, herregud. Nej, det är kul. Det är roligt.
Var det någonting mer hon frågade där som vi inte svarade på?
Nej, men jag tror vi svarade på allt. Och sen vad som förväntas. Men det har ju du pointat ut där. Att det, alltså det som förväntas är ju det ryttaren informerar om.
Mm.
Har den inte informerat om det så är det väldigt enkelt att säga bara, ja, hur skulle jag kunna veta det om jag inte fick informationen? Liksom?
Det är en jättebra grej, för att så här är det med i det här fallet och också generellt, alltså i alltså människan generellt. Mm. Man tror att andra människor är tankeläsare. De är verkligen inte det. Man tror att andra tänker som en själv, eller man borde fattat det, eller man borde gjort detta. Men alltså fakta är att man tänker inte på samma sätt. Och därför är det, ja, har du inte sagt någonting så förvänta inte dig det, liksom. Utan det är bättre att du säger det. Och då missar personen det i fråga. Då kan man, alltså nu menar inte jag att man liksom varje gång ska pointa allting som missas, men om man har en långsiktig relation med en groom eller en hästskötare och du har pointat ut saker som inte följs, då har du ju någonting att hänvisa till, liksom att vi pratar om det här, eller var det någonting i det du inte förstod, eller missades det här, eller liksom, hur kan vi göra för att det ska vara enklare för dig, eller alltså du vet, man kan referera till det så att man får det att funka. Så kul fråga.
Ja, väldigt kul.
Jag satt och funderade på en sak för någon dag sedan. Och kanske är det här typ helt självklart för dig vad svaret är. Jag vet inte, det ska bli spännande att se. Men jag är typ inte helt säker på svaret. Om det nu finns ett svar, liksom. Men om man utgår ifrån när en häst stannar, alltså på hinder, och då menar inte jag så här någon gång ibland, alltså att det händer ett missförstånd, utan du har en häst som alltså stannar mycket, liksom.
Mm.
Generellt, av alla hästar som stannar, tror du då att hästar stannar främst för att de har ont någonstans? Eller främst för att de har tagit illa vid sig mentalt? Alltså att de har fått för mycket dåliga erfarenheter, liksom blivit rädda om sig eller så.
När du säger ont, menar du som så här kotledsinflammation?
Ja, ont i ryggen eller ont i, okay, alltså ja. Ont så i inte, fysiskt.
Det är liksom inte obehag, ont liksom. Alltså inte så här ryck i munnen eller typ. Alltså inte en kort smärta så, utan.
Jo, men det kan ju vara i så fall. Alltså, om den har sår i munnen så är det ont. Eller om den har.
Jo, så är det, men jag menar inte att den har sår i munnen, utan jag menar liksom att den har en dålig upplevelse av att hoppa ett hinder.
Nej, det är mentalt. Det är det som är
PGA-ryttaren. Ja. Det är mentalt.
Det är mentalt. Okay. Alltså att det är ryttaren som har skapar obehag på hästen för att den gör hästen osäker eller att den får liksom dåliga erfarenheter. Stannar hästar mest? Ja, men alltså det jag tycker är intressant att fråga. Stanna, och det här är säkert individuellt, men när man sen säger, det här stoppar. Är det oftast för att hästarna...
Fan, det är det värsta ordet, jag vet.
Ja, jag vet. Är det för att hästen oftast har ont, eller är det för att den är liksom fed up? Väldigt kort.
Det är för att vi har... Mm. Ska jag dra den korta eller den långa versionen?
Den långa.
Okej. Då åker vi.
Spänn fast det.
Alltså, så här är det. Så här är det, alltså, slära. Hästar... Om vi jämför med en, vi jämför med en cykel, att du cyklar och kör någon på pakethållaren. Blir inte du jävligt rädd för att cykla ner för en backe fort eller långsamt eller någonting, för att du tror ju att du ska ramla om den här personen på pakethållaren sätter dig i obalans?
Mm.
Exakt så tror jag det är med hästar.
Mm.
Att har de känslan av att gud, den här personen på pakethållaren kommer göra att vi ramlar, kommer sätta mig i obalans, då hoppar jag inte. Eller då fattar jag inte galopp, eller då gör jag inte skänkelvikningen, eller då gör jag inte det där eller där. Men alltså, jag tror att det värsta för hästar är att inte vara i balans. Jag tror faktiskt, alltså det är det som skapar obehag för hästen och som skapar långvariga skador. Alltså ont i ryggen, ont i knän, alltså sånt. När hästen inte går i balans, vilket den gör alltid när den är i hagen. Alltså, det brukar jag säga till alla mina elever. Att de säger så här, min häst kan inte byta en galopp. Och så byter en galopp i hagen. Eller min häst kan inte sakta av, för då den bara rusar iväg. Den kan sakta av i hagen, jag är helt säker. Eller min häst fattar bara den här galoppen, den kan inte fatta den andra galoppen. Det är klart den kan fatta vilken galopp som helst. Alltså så här. Det är jag som, eller ja, det är också en klassiker. Min häst kan inte skritta, den vill bara takta. Ja, den skrittar i hagen varje dag alltså. Jag har sett den skritta jättemånga gånger. Det kan jag säga dig. Alltså, allt handlar om att rida hästen i balans. Rider du mot hindret och hästen inte är i balans, då kommer den göra någonting för att försöka lösa balansen. Som Badou till exempel, som vi tar som exempel nu. Som exempel som vi tar. Nej, men som vi pratat om idag. Han, det pratade vi om på vägen hem idag också. Att jag sa det att jag... vad var det vi var inne på? Vi var inne på ridning och då sa jag att jag förstörde ju hans hoppning. Och jag hade honom samtidigt.
Du red för mycket med tryck.
Jag red med för mycket tryck. Jag satte liksom... Och jag har ju alltid klagat på att han är så stark. Nu är han ju inte ett dugg stark. Och man kan se liksom på videos att innan satte jag väldigt mycket tryck i sadeln. Så allt tryck jag satte i sadeln fick jag liksom i handen. Och nu kan jag vara väldigt lätt ur sadeln och då kan jag vara lätt i handen också. Och det är så här, och då sa jag ju det till dig att jag förstörde verkligen hans hoppning, för jag satte ju så mycket tryck, mer liksom pressure än vad han klarade av. Och när trycket inte kan komma uppåt på ett runt sätt, då kommer det ju framåt, och då ja, obviously drog han ju liksom. Så åt det hållet löste han det. Och sen har man ju också hästar man har varit med om som löser det åt andra hållet. Alltså typ som, vem ska jag ta som exempel? Typ Bell. Att jag, och henne red jag ju till en början helt tvärtom. Att jag liksom ville ha henne på tygen och trodde att jag liksom skulle hitta balansen fram till. Och då blev ju hennes balans åt det hållet istället. Att liksom, hon stod ju på näsan. Och då löste hon det genom att stanna. För hon kan ju inte hoppa av med bogen liksom. Och sen vad har jag mer? Sen har jag lite så här, jag har två saker till. Sen har jag också det här med distanser. Att ser man en stor distans så kan man inte släppa handen och komma med ben. För det som händer när du släpper handen och kommer med ben är ju att du lutar dig lite framåt, du lägger ner handen. Hästen får ju mer tryck på sin bog.
Du sätter den i balans.
Ingen... Ingen häst i världshistorien kan ju hoppa av med sin bog. Den tar inte kraft med bogen. Så redan där sätter du den obalans. Precis, liksom obalans. Och den får inte plats att sätta sina bakben under sina framben. Eller liksom under sig. Och då kan den ju inte ta den här stora distansen. Så att hade du... Väldigt många gånger har jag haft elever, då har jag sagt så här, tänk ett tillsteg. Och då helt plötsligt hoppar deras hästar av på den där megadistansen.
Mm.
Fast de själva inte är med på det. Liksom. De bara, what the fuck, nu gick den här.
Mm.
Fast jag inte ens gasade. Man bara, jo, för att du hade den i balans. Den kunde gå av där. Den tyckte det kändes trevligt att gå av där.
Mm.
Så det är också en... Där sätter också hästen i obalans. Och sen är det min sista grej. Det är den korta versionen. Att vi har för... bloody, man får använda vilket ord som är svåra, för högt i blod, försiktiga hästar för vad, för hur duktiga vi är att rida, helt enkelt, tror jag.
Mm.
Och det är faktiskt sjukt att vi pratade om det här, för Bados uppfödare ringde mig idag på vägen hem.
Mm.
För han tyckte att han såg så fin ut.
Mm-hmm.
Men han brukar ringa efter, det är jättegulligt. Och då pratade vi faktiskt lite om det här, att alltså de flesta som köper hästar idag köper ju hästar för att, med svår klasskvalitet. Och om vi kollar generellt liksom hela ridsverige, så är det ju några få procent som ens rider medelsvår.
Mm.
Så det är för mycket häst på för lite kunskap också.
Mm.
Tycker jag.
Mm. Så
nej. Jag tror inte generellt att hästen har ont. Men är det så att hästen har fungerat en längre tid liksom, och den börjar stanna, ja, steg nummer ett jag hade gjort det, jag åkte och kollade den hos veterinären. Säger veterinären så här, okej, det är inget större fel, den kanske är lite öm i ryggen, du kan låta den vila, gå utan sadel 2 veckor, åker tillbaka till veterinären, den inte har ont i ryggen, du har kollat upp din sadel, du börjar hoppa igen, den fortfarande stannar. Då hade jag ringt en dressyrtränare.
Mm.
Först.
Mm.
Okej. Okay. Nu kan du dra din version.
Det är så skönt när man slipper dra sin egen version, för någon annan redan har dragit den med ännu bättre ord än vad man hade i sitt huvud sedan innan.
Jag kan säga att jag visste inte för... Jag ska säga att jag typ i hela mitt liv har varit helt okej på att rida upp till handen. Liksom.
Mm.
Att jag har haft lite känsla för hur man gör det. Men jag skulle nog säga att det var typ 2018-2019. Vilket är ganska liten del av alla år jag ridit, liksom. Var det 4-5-6 år sedan som jag förstod vad rida hästen i balans är.
Mm. Mm.
Ja.
Men anledningen till frågan är för att, och varför jag tycker den är viktig att diskutera, och jag gillar att du verkligen tog den långa versionen i det, och jag skriver under på allt du säger, är för att min upplevelse är att man ofta har det som första, alltså man hör ofta att hästen stannar för att den har ont eller att det är fel på hästen. Förstår du vad jag menar? Att ofta när hästen inte vill hoppa eller så där, så är det ofta att man tänker att det är något som är fel på hästen. Och det kan det vara. Alltså det säger jag inte att det inte kan vara. För att det kan det absolut vara, precis som du också är inne på. Men det är ju väldigt sällan man går till sig själv och sin ridning och tror jag förstår hur mycket ens ridning fram till hinderna påverkar hästen, precis som du säger, alltså med balansen.
Mm.
Så
alltså jag skulle nog vara beredd att säga att har du hästen väldigt välriden och den är trygg på hinder, den är välriden på hinder, du tävlar den kontinuerligt, den är fin, jada, jada, jada. Och sen säger vi att hästen får, den är överansträngd i sina bakknän eller i en kota eller i någonstans eller i ryggen. en duktig ryttare kommer inte märka det här till den grad att hästen har börjat stanna.
Nej, jag skulle precis säga det. Att man märker ju oftast det på sättet hästen är. Att den liksom...
Ja,
att den kanske hoppar annorlunda, att den kniper lite bak, eller att den blir lite långsammare i språnget, eller att den står emot lite mer än vad den brukar, eller alltså de
signalerna. Bara på marken, alltså ja. Helt utan hinder liksom.
Ja, exakt.
Att, ska hästen ha så pass ont att det går till den gränsen att den känner att så här, shit, jag kan inte hoppa liksom.
Mm.
Då är du inte duktig att rida. Förlåt. Sådär säger man.
Välkommen till Elsa Sanning. Kan inte du ha ett stående inslag i podden Elsa Sanning?
Jag skriver under på det också. Förlåt. Men alltså, hästar är för snälla. Man måste förstå det. I grund och botten är hästar helt otroliga djur som ställer upp på... Ja, alltså...
Mm.
Jag tänker hela den här, alltså alla skandalerna vi har varit med om nu.
Mm.
Då kan man se hur mycket hästar står ut med fast de har ont.
Mm.
Alltså det var typ så här, jag tror jag fattade det först. Jag var på safari i Afrika, det här var många år sedan. Och det sprang fan runt en zebra där med alltså jag skämtar inte, när bakbenet kan typ inte sitta fast på kroppen alltså. Och det är ju så hemskt. Alltså den var ju biten av ett lejon eller något. Alltså benet var inte sönder, men jag skämtar inte, när hela lårmuskeln var, alltså det var ett öppet sår på 25 centimeter liksom.
Mm.
Det var stort.
Mm.
Ja, den sprang runt.
Mm.
Hade den behövt hoppa över en stock, den hade jag hoppat alltså.
Mm. Mm.
Nej men, alltså du vet, det är ju helt, så jag tror verkligen, alltså det är, att hästar stannar är en ridfråga.
Mm.
Det är en ridfråga.
Sådär.
I grund och botten.
Ja. Ja, men det är jätte... Jag är helt...
Och det är också så här... Och det är det här vet jag att vi har pratat om förut. Men så här, visar hästen obehag så har den ett obehag.
Mm.
Eller fattar du vad jag menar?
Ja.
Slår den jättemycket med svansen eller ser jättearg ut eller liksom så här... Då är den ju inte nöjd. Liksom.
Nej.
Jag håller ju på med det med Vera just nu liksom.
Mm.
Och jag vet ju att jag kommer ju bara, alltså hon är ju bara inte nöjd när hon inte är i balans. Så länge hon är i balans, då frustrar hon ju och är jättenöjd. Och så fort jag känner att så här, nu är inte hon typen av häst som är arg bakom hinder liksom. Men alltså om vi säger att vi har en häst som så här stryker bak öronen efter ett hinder, alltså redan där, hoppa lägre.
Mm.
Alltså, eller att man märker så här att den landar lite, den vill så här vara stötig med frambenen, den driver inte på runt liksom, den rycker upp huvudet. Hoppa lägre, få koll på din balans. Mm. Alltså, alltid.
Mm.
Och sen, en till sak.
Jag älskar den här diskussionen när vi är igång.
Nej, men alltså, en till sak. De som har hästar och stannar och säger att den stannar, men det har inget med höjden att göra.
Men det har vi ju pratat.
Alltså, förlåt. Men då är det så här. Jag tål inte det.
Nej.
Då är det så här. Nej, men vet du. Då kör vi världskuppen på en meter. Eller så här. Och jag har ju varit med om att jag har haft elever som har sagt så här. Och då brukar jag, då hoppar vi fram lite och sen höjer jag. Typ så här 1,40. Då brukar de ofta så här, ja, alltså jag hoppade 1,40 en gång, 5,5. Jag travade in och så hoppade jag ett kryss och så ett steg och så hoppade jag en kryss också och den var 1,40. Ja. Men det är inte att rida hästen i balans.
Mm.
Det är att styra in i löshoppning. Mm. Det är helt olika saker. Och det är väldigt få som brukar vilja hoppa, även fast de sagt att höjden inte är ett problem.
Mm.
Ja. Höjden är ett problem. I allra högsta grad. Alltid. Annars hade vi inte höjt hindren.
Nej. Nej, exakt.
Annars hade vi bara kastat in massa fler hinder. Men det gör vi inte. Vi höjer ju hindren.
Mm. Precis. Nej, men det håller jag verkligen med om.
Det är ju att förnedra våran sport. Och alltså, om vi säger att jag sitter på en häst som stannar eller så här, eller river eller vad det, jag får fel i den klassen jag rider. Och så säger jag, det är inte höjden som är problemet.
Mm.
Nej, då har man ju helt, då vet man ju inte vad hoppning går ut på. Det går ju literally ut på att hoppa snabbt och fort.
Mm.
Nej,
högt.
Fan,
högt.
Fel.
Snabbt och högt.
Snabbt och högt. Inte snabbt och fort. Mm. Snabbt och högt. Det är liksom hela, det är hela poängen.
Mm. Ja, ja, absolut. Ja. Men jag tror ändå typ att det är viktigt att prata om det också ur ett så här perspektiv att jag tror inte man alltid förstår det. Alltså, jag fattar inte det när jag var liten alls. Alltså,
nej, det gjorde inte jag heller. Så, alltså, precis så, som jag sa.
Mm, så att man liksom,
det är bara 6 år sedan liksom.
Ja, jo, men man fattar liksom inte typ så här att kanske, eller jag fattar inte typ så här att ja, men jag har hoppat 1,20 hemma liksom ett antal språng liksom, och då, och så kommer jag på tävling och kommer inte runt 1,20, och då kunde jag verkligen säga, men det är inte höjden som är problemet, hemma hoppar vi 1,20, så det är ju inte höjden som är problemet liksom, alltså så. Mm. Alltså jag fattar ju inte det.
Nej.
Det är bara liksom som du säger att det är ju, alltså anledningen till att det blir svårare alltså i klasserna är ju för att hindrarna blir högre. Ju högre hindrarna är, desto mer precision behöver du ha, desto mindre blir marginalerna, desto mindre fel kan du göra liksom, och hästarna har mindre alltså range att göra fel. Alltså de tillåter ju inte dig. Alltså du kan ju komma jättestort in i en kombination på 1 meter, men du kan inte komma på samma avstånd in i en 40 kombination. Alltså det går ju inte, det är omöjligt liksom. Och därav är höjden problemet. Alltså liksom.
Ja.
Eller förstår du, menar enkelt förklarat. Så
Så
jag precis, jag tycker det är, alltså jag önskar verkligen att någon hade sagt det till mig tidigare, att alltså, om det inte funkar eller att det inte går, du, som du säger, att man kommer ut med fel, alltså gå ner i en klass. Det är så mycket roligare att komma ut från en klass och känna att gud, är den här banan i balans och bra, och hästen fick bra upplevelse, jag fick bra upplevelse, och göra det liksom tills man känner att fasen, nu känns det här så enkelt att vi skulle kunna gå upp en klass. Mm. Men det är oftast mycket prestige, tror jag också, i att hoppa högt. Och jag tror att det kan också vara typ ett grupptryck. Det grupptrycket kände jag när jag var yngre. Och stod i inackorderingsstall och så här. Jag hoppade lite C, kom knappt runt. Folk började hoppa lite B och sen skulle folk börja hoppa lite A. Ja, men då skulle jag också göra det. Alltså för att man gjorde det. Och det var ju högre, desto bättre. Jag hade ju ganska okunniga föräldrar och så. Så att, nej.
Alltså det där är ganska kul, för det är också så här. Om jag åker ut och har nya grupper, då brukar det ofta vara så här, ja men de här rider C-ponnys och de rider D-ponnys, men den där C-ponnyn går så här högt, den går med så bra, så den borde gå med dem, och så här, och jag bara, alltså vet ni, det kvittar vilken höjd de rider. Alltså jag kan ha C-ponnysarna med D-ponnysarna. Vi kommer inte hoppa högt ändå.
Nej.
Och det är generellt så att de som rider lägre, nu säger jag inte att det alltid är så, men generellt är det ofta så att de som rider lägre har bättre koll på gasbroms höger vänster än de som rider högre.
Mm.
Och återigen, hästar är för snälla alltså. Du kan vända upp på ett hinder och känna, shit, jag har inget reglage, jag kan inte hjälpa dig nu, så jag bara lägger på ben. Jag bara driver på. Så liksom, siktar in öronen mellan stolparna och då driver jag. Och så hoppas vi att vi överlever liksom. Och det, hade jag varit häst, då hade jag också liksom, om jag inte är irländare, då hade jag också bara, nej vet du, nej tack. Jag kan göra några gånger, men inte jättemånga fler gånger.
Nej, men det är precis det du säger, att man några gånger, det gör ju ingenting, för alla gör vi ju misstag och kommer lite hux flux och sådär, men och hästarna ställer ju upp till en viss grad liksom, men inte sen. Men det är också som du säger, alltså våra djur, kan vi bara ta typ några sekunder och bara tänka in hur fantastiska djur vi sitter på alltså, och få jobba med.
Ja, helt.
Det är, vi typ förtjänar inte, jag förtjänar inte mina djur, så känner jag ibland alltså, för att de är så himla otroliga. Och ger så himla mycket och är så, alltså som du sa, snälla djur. Mm. Och tillåter ibland alldeles för mycket liksom. Och som du var inne på innan, att det som händer i vår sport nu liksom, och det är så otroligt, alltså hjärtskärande och hemskt, att man bara blir mörkrädd, för att det är ju oskyldiga djur liksom som far illa. De väljer ju inte det här liksom, och när vi alltså har ansvar, så länge vi äger en häst liksom, så har vi ju ansvar för att den ska må bra. Den kan ju inte tala om, alltså med ord, hur den mår. Vi måste ju vara så lyhörda och se signaler och förebygga och ta hand om och ja, respektera dem. Så
och det tycker jag också är viktigt i den här stopperfrågan. Att alltså min mamma var tydlig med det till mig liksom, att men vi har den här ponnyn och ser liksom hur långt den räcker. Och min mamma var ju väldigt noga på mig att jag skulle rida markarbete och allt dressyr liksom. Jag tycker ändå jag red mina hästar i god balans och liksom, ja, jag kunde rida. Det såg inte ut som Haikon liksom. Men min B-ponny speciellt, den ville inte hoppa högre än lätt B liksom. Men det var ju också för att han var en perfekt sån ponny som lotsade runt mig på lätt D liksom. Och där tycker jag också det är ens ansvar att liksom, om vi säger att vi har en... Har du ambitioner för att rida mer svår till exempel? Då kanske du kommer behöva byta häst. Eller fattar du vad man är? Och att man har respekt för det. För har du en häst som måste kräkas för att hoppa 1,30, då hade inte jag heller velat hoppa 1,30. Alltså det är lite som, typ som du, hur många felfria runder hade du inte i 1,30 på Safira? Jättemånga, eller hur? Men du visste ju ändå att så här, okej, men det här är inte hästen jag kommer rida 1,45 på liksom.
Nej, jag startade aldrig 1,40 på henne, alltså av den anledningen. Jag startade 1,35 en gång.
Jo, men exakt. För att du inte vill ge henne den dåliga erfarenheten liksom, av att hon inte kan. Hon har ju visat hela tiden att hon kan. Men du är ju, både du och din dåvarande tränare hade väl liksom kunskap nog till att se att nej, men hennes scope
var begränsat.
Exakt. Och det tycker jag, det ansvaret har man också. Att sitter man på en häst eller ponny och den har gått väldigt bra och det är inget fel på den och sådär, och du vill upp och hoppa högre och det är liksom, det är märkbart så att okej, det finns inte, det är liksom för fysiskt jobbigt för hästen att hoppa större hinder. Det tar för mycket av den liksom, det finns en miljon andra hästar i världen, och det finns garanterat en ryttare som skulle vilja göra den resan du har gjort liksom, med den hästen och ge den ett mycket bättre hem än att försöka tvinga fram mer hoppning liksom.
Jättebra, bra sagt.
Okej, känns det som att vi har gått igenom ett och annat idag?
Ja, det tycker jag, verkligen.
Härligt.
Himla roliga och bra tack. Diskussioner vi har. Ja, förlåt.
Ja. Ja. Och tusen tack igen för hjälpen på tävlingen.
Ja, tack för att jag fick förtroende att följa med.
Alltid. Ja, men jag ska börja packa och sådär inför min lilla Stockholmsfallen-resa. Och du ska du ska gå och lägga dig.
Jag ska äta popcorn. Jag var inom bion innan jag köpte smörpopcorn. Alltså hur gott?
Alltså det är så roligt, du går till bion för att köpa popcorn.
Ja, men de har de bästa popcornen. Jag bor 200 meter från bion.
Ja, så jävla gött.
På tal om bio, men, snälla, den får jag bara rekommendera, den En sista resa.
Ja, gud ja, du var ju på bio.
Jag var på bio, jag grät som ett barn. Alltså från start till mål. Och jag hade inte PMS. Men alltså, den var så, så fin. Om ni inte har sett den, jag tror inte man kan se den så länge till, fick jag för mig. Så se En sista resa. Det är Filip och Fredrik. Filip, det är hans pappa som är gammal och har förlorat lite livsgnistan och sådär. Och Filip vill ta med honom på en resa där han får upptäcka gamla minnen och liksom hjälpa honom att få tillbaka den här livslusten igen. Ja, den är så fin, så recommend.
Recommend, recommend. En annan sak jag ska recommend,
mm,
det är att skicka in en liten swish till vårat swishnummer om man vill, för vi ska ju låta ut en bok.
Ja.
Så jag bara remind, en liten reminder.
Ja.
Att Johanna kommer ge ut en bok till alla som swishar den här månaden.
Ja, det kommer också inte vara vilken bok som helst. Jag kommer att specialsignera den till antingen dig om du som swishar vinner till dig, eller om du vill ge den till en vän i födelsedagspresent eller sådär, så skriver jag en hälsning till den personen. Och det kommer vi göra bland alla som swishar nu i mars månad, så kommer vi att dra en vinnare i slutet av månaden. Och vi är som vanligt tacksamma för en liten slant. Det kan vara en 10, det kan vara 15 kronor, det kan vara 30. Man kan, det är helt fritt. Vi skulle vara otroligt tacksamma om ni vill stötta podden på vårt swishnummer som
verkligen
är
1-2-3-2-9-8-1-2-3-1.
Ja, står i poddbeskrivningen.
Och det står i poddbeskrivningen och det står på Instagram och det står överallt. Det
står snart i pannan på oss.
Ja, eller hur?
Okej, okay, då.
Men vi hörs nästa vecka.
Vi hörs nästa vecka. Puss och kram!
Det gör vi. Puss, hej!
Hej, hej!